A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej, du har precis startat ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd från Göteborgs-Posten. Idag handlar det bland annat om rallarsvingar.
Bröta på alleman, alleman, bröta på, sluta sköta bara, bröta på, bröta på alleman.
Hallå!
Hej! Hej Christian!
Hej Ina Lundström, hur står det till idag?
Det står alldeles utmärkt till.
Vad bra, vi har ju ett fantastiskt ämne. Vi har faktiskt sett fram emot att spela in just det här programmet som har rubriken Göteborgska slagsmål. Och det är Göteborgska slagsmål genom tiderna. Vi har ett, vi har ett 400-årigt perspektiv på Göteborgska slagsmål. Det känns ju toppen.
Ja, jag är så otroligt taggad och var tvungen liksom och göra någonting annat igår. Jag slet mig från datorn, för det fanns så mycket roligt att läsa om.
Du var så trollbunden av Göteborgska slagsmålen.
Absolut.
Och jag satt i princip i samma båt, men eftersom jag har det mer senila ansvaret här i vår poddduo, så har jag grävt ner mig i Göteborgs-Postens göteborgiana bibliotek och klipparkiv och kommit ut med många roliga fynd.
Han åkte på en propp. Stan är så full av stollar.
Vi ska ju försöka hitta det roligaste och mest fascinerande slagsmålet.
Och det jag vill till och med säga så här, det bästa.
Det bästa slagsmålet.
Det betyder inte att vi är för våld.
Är vi inte?
Nej.
Lite.
Om det var för länge sedan
för
och
länge
sedan. Kul.
Roligt våld för länge sedan får gå an. Tråkigt våld numera går inte an.
Trist.
Jag satt och försökte göra ett slags slagsmålsprotokoll igår. Det första jag kom underfund med, det är ju, för att det ska vara ett slagsmål så måste det vara minst två personer.
Ja,
det måste det vara.
Annars är det bara självskadebeteende.
Och de måste också slåss mot varandra. Så att
det
räcker inte att någon slår någon annan på stan.
Nej.
Utan det måste vara någon som slår tillbaka.
Absolut.
För att det ska bli ett slagsmål. Mm. Och det måste också vara handgriplighet. Det måste liksom vara kropp mot kropp. Om två personer skjuter på varann, då är det inte slagsmål.
Nej, det är inte ett slagsmål.
Utan måste
däremot tillåter vi naturligtvis tillhyggen.
Tillhyggen kan man tänka sig, absolut, ja. Det får inte vara för många heller, skulle jag vilja hävda. Om man tänker sig att två arméer drabbar samman, då är det ändå lite svårt att se det som ett slagsmål. Och där finns det också andra aspekter här med att om det är stater som har våldsmonopol enligt lag och allt sånt där. Allt sådant trassligt. Om det är polisingripanden.
Jag skulle nog inte se antalet som ett problem där, utan jag skulle snarare se att man jobbar med det. Jag vill ändå hävda att för att det ska vara ett slagsmål så är det en strikt hobbyaktivitet.
Det ska vara en hobbyaktivitet, okej. Okay. Och sen är det också så här att det får inte vara för planerat eller kontrollerat. De som slåss får inte vara överens om någon slags regler.
Nej.
Då kan det inte räknas som slagsmål. Kan vi vara något snär överens om att det här är råmärken som vi ska försöka hålla oss inom?
Ja, men de tycker jag känns rimliga faktiskt.
Och då, om vi ska jaga lite exempel där, så betyder det då att om det är skottlossning på avenyn så är det inte slagsmål.
Nej, det är det inte.
Det är det inte. När danskarna anfaller Nya Älvsborg år 1719, då är det inte slagsmål.
Nej.
Om det är en brottningsmatch,
då är det
inte slagsmål. Inte ens om det är en ishockeymatch är det slagsmål.
Jag skulle vilja säga att om man säljer biljetter och på biljetterna står det någon variant av ordet slagsmål, boxning, fight, då
ishockey,
är det inte det.
Ishockey, fotboll, schack,
ja,
bridge, vad du nu kan tänka. Då är det inte det. Och det finns ju i Göteborgs historia faktiskt några sådana här brottningsmatcher som har gått till historien. Göteborgs första idrottsstjärna, brottaren Våran Gustafsson, som var slaktare i saluhallen.
Sa han hette, sa
han hette, åh vad underbart att få säga detta en gång till. Brottaren Våran Gustafsson, göteborgarnas första idrottsstjärna, som på 1890-talet drog tiotusentals åskådare till brottningsmatcher. Där hans mest kända fight gick mot den turkiske hovbrottaren Mehmet. Då de brottades och stånkades och knådade varandra i flera timmar. Och till slut så kved den här turken Mehmet kaputt. Och därmed så vann då Gustafsson. Och det är ju
vad
alltså
sjukt,
då,
för jag har hört orden Mehmet kaputt.
Mehmet kaputt, ja.
Det har jag hört, men jag har aldrig hört om våran.
Ett legendariskt göteborgskt uttryck. Och han hette Carl Gustafsson egentligen, och han avled vid 38 års ålder av slaganfall där han konkade tråg med fläsk i saluhallen. Men han var
En värdig göteborgsdöd.
Han var fruktansvärt stark. Men de här matcherna som han gick är ju inte slagsmål. Däremot så finns det i marginalen av berättelsen om Våran Gustafsson saker som skulle kunna betecknas som det. Han var nämligen väldigt godhjärtad, och ibland på de här galorna så var det folk i publiken som stökade. Mm. Och eftersom han var Göteborgs kanske världens starkaste man, så gick han ibland och hjälpte polisen, och han kastade ut lite bråkstakar som en slags uppvärmning inför den riktiga matchen. Så var Gustafsson, han var inne då i salongen, och så slängde han ut folk som bråkade. Mm. Och då är frågan, skulle kanske kunna vara ett slagsmål, samtidigt så kanske de inte slog tillbaka. De kanske blev så perplexa när världsmästaren kom ut i trikå och kastade ut dem att de bara fogligt som köttstycken lät sig kastas ut.
Kanske, men jag tror också att det är en klassiker att när det kommer en stor person så finns det några herrar med lite innanför västen då som nu, som tänker om man hade fått in ett riktigt gott slag på Våran Gustafsson, då är man ju legend sen.
Just det, ja. Som alla de som ville slåss med Ingmar Johansson på krogen.
Exakt. Ja. Precis. Så jag tänker, jo, det skulle kunna vara ett litet slagsmål där någonstans.
Det finns ju sen också några lite knepiga mellanlägen. Jag skrev här på min lista över slagsmålsdefinitioner att det krävs ett drag av destruktiv meningslöshet. Mm. Och skälet till att jag får efter detta, det var att det finns ju en del kan man säga politiska upplopp i Göteborgs historia. Brödupploppet 1917. Mm. Där det bär mig emot en smula att beteckna detta som ett slagsmål, eftersom det finns en så klar riktning i en slags politisk riktning i det här upploppet, och där kanske syftet från början ändå inte är att slåss, utan att i det här fallet då
äta.
Ja, vad säger du om detta?
Ja, du, jag vet inte, för jag har ju liksom levt lite här med tanken på att brödupproret 1917 är kanske det största göteborgska slagsmålet, eller det bästa göteborgska slagsmålet, för att det var 40 000 människor från hela stan som samlades till början till en demonstration. Och i väldigt stor utsträckning kvinnorna var sen del, några tusen av dem var kvar vid kravaller på kvällen, och där tänker jag att det nog var slagsmål i Haga. Det finns ett monument.
Mm. Ja, vet du, men jag kan väl hålla med dig om att när den här aktionen då, när den förvandlas till kravaller, så är det ju naturligtvis destruktivt och meningslöst, och därmed är den meningen slagsmål. Så nåväl, vi har väl ändå nu ganska tydligt visat att det uppstår en massa gränsdragningsproblem i kanterna här av slagsmålen, men det är ju inte så att det råder någon brist på slagsmål i Göteborgs historia. Det är jag då som sitter ansvarig för den senila sektionen här, nämligen Göteborgs äldre historia. Jag tänkte jag skulle vilja gå så långt tillbaka som faktiskt till januari 1612. Mm. Då fanns ju faktiskt inte Göteborg egentligen.
Nej.
Vi ska ju fira 400-årsjubileum 2021, så vi räknar ju från 1621. Men det är ändå en del av Göteborgs förhistoria. Göteborg grundlades ju när man hade betalat Älvsborgslösen, och det gjorde man, det var ett slags pant som man tvingades betala för att man hade förlorat stora landområden vid en fred 1613 i Knäred. Det var, man kan säga att det var sista gången danskarna vann.
Mm.
Och i det här kriget som ledde till freden i Knäred så var det en fight. Och den var i januari 1612 vid Gullbergs fäste, det vill säga det som idag är Skansen Lejonet.
Yeah.
Fast det var då en annan fästning som låg där. Och då frågar du mig naturligtvis, varför ska plötsligt den här militära...
Ja, precis.
Varför ska detta vara ett slagsmål?
Ja, det känns som att du liksom bara ändrar definitionerna lite efter eget tycke nu, tycker jag.
Ja, det finns nämligen en skillnad där. Därför att när de danska trupperna kommer, de kommer då larvande i leran och vätan där vi idag har SJs stora rangerbangård. Du ska tänka sig att det är kallt. De danska soldaterna har inte käkat på flera dagar.
Nej.
Men det är fullständigt kalabalik uppe på det här svenska fästet. Den svenska kommandanten som heter Mårten Krakow, han trasslar till. Han bryter benet. Och,
vadå, innan stridigheten ens har börjat?
Ja, i princip innan det har börjat. Det som sker i alla fall, det blir åtminstone delvis ett slagsmål, det är ju att Mårten Krakow, alltså kommandantens fru Emerentia Krakow, hon tar över kommandot delvis tillsammans med några pigor på fästningen och de sköter liksom försvaret och spör de här danskarna ordentligt. De häller kokande lut på dem.
En klassiker.
Ja. De vräker ner gamla tunnor och vedträn och spik och bråt och sånt och liksom proppar igen ingången till fästningen så danskarna fastnar där och sen kommer det ett gäng danskar in och tror att de ska få mat och så säger de här kvinnorna
vilket oerhört märkligt antagande.
Men de är ju hungriga. Dels är ju danskar alltid hungriga.
Jo, det är de ju.
Och dels så hade de då kanske inte fått käk på några dagar. Och då tar Emerentia och pigorna, de tar ut en och en och säger nu ska ni få käk och där står de då beredda med en brödspad eller ett vedträ och så bangar de då ihjäl de här danskarna. Och dessutom så verkar de ha också i ren ilska har spöat några av sina egna. Bland annat så var det någon andre befälhavare som var så nervös att han hade gömt sig på dass. Och då när Emerentia Krakow ertappade honom där så enligt då en dåtida beskrivning så tog hon honom i båda fötterna och så drog hon upp fötterna och då ramlade han ju ner som det står i sitt eget skarn.
Det är roligt. Ja. Jag älskar ju mycket av det här slagsmålet. Det är många bra detaljer här. Det finns helt klart en buskisaspekt som man uppskattar i våldssammanhang. Dessutom så är det ju liksom med brödupproret som vi pratade om alldeles nyss, mest kvinnor. Vilket också kanske inte är någonting man ska vänja sig vid under resten av programmet, ska jag bara säga. Vi kommer inte ha en sån här stor kvinnorepresentation i övriga slagsmål nödvändigtvis. Vilket ju är spännande. Och att man tar några av de egna i farten, det är en snygg fight. Jag gillar den.
Sen har jag vet inte om du har något exempel från motsvarande tid, men jag har annars ett exempel som jag tycker mycket om, och det är från 1799.
Nej, därifrån har jag ingenting, Christian.
Du har ingenting från 1799. Men då kastar vi oss över det så kallade Björnbergska upploppet.
Ja, okej, nu snackar vi upplopp plötsligt.
Nu snackar vi upplopp här.
Mm.
Och det finns många trevliga detaljer med det här upploppet. Och jag satt vid ett tillfälle i nästan två dagar på stadsbiblioteket där de hade det enda kvarvarande exemplaret tryckt på sånt här liksom poröst, nästan svampigt papper med frakturstil någon gång 1807 på våren eller så. Där man kan läsa de olika vittnesmålen efteråt. Det som har inträffat är att i Göteborg så finns det en elak och tyken grosshandlare som heter Niklas Björnberg.
Okej.
Okay. Och det är nästan det enda man kan vara helt bombsäker på.
Det finns tusen vittnesmål på.
Han är tyken. Ibland örfilar han kunder och han är snorkig mot i stort sett alla.
Oj.
I november 1799 så är göteborgarna allmänt purkna på honom. Mm. Och det är man dels därför att man känner att det börjar bli ont om mjöl. Alltså det finns en spannmålsbrist.
Mm. Mm.
Och samtidigt så tycker man att brännvinet hos Björnberg har blivit dyrare.
Ja.
Och göteborgarna, de går och kokar av reda. De känner att här finns en sniken elak grosshandlare som inte nog med att han låter våra familjer svälta, vi får dessutom inte bli så fulla som vi vill.
Nej.
För vi måste betala extra pengar för detta.
Och det är bevisat att det är mycket lättare att se sin familj svälta om man är full.
Troligen är det på det viset, ja. Det finns säkert studier på detta. Mm. Och samtidigt så har det i Stockholm fötts en liten kronprins och då ska man ha ett stort kalas.
Ska kalaset hålla sig
efter barn? De håller kalas överallt ju naturligtvis för att fira detta. Men den här kvällen då man ska ha fest för att fira att det fötts en kronprins i Stockholm, då brakar det liksom loss. De kastar sten, det kommer en stor folkmassa som skanderar olika okvädningsord på gatan.
Och de nyktra dessutom.
Inledningsvis är de kanske nyktra. Men det här, den här nykterheten, den går ju snart över därför att de kastar sten in genom fönstret. Så småningom så bryter man upp Björnbergs brännvinsförråd. Och då är det inte svårt att räkna ut vad som händer.
Nej.
Och det här pågår under ett par dagar. Och då
under ett par dagar?
Under ett par dagar.
Vi snackar festival.
Ja, vi snackar festival och framförallt då på kvällarna. Och det är några saker som sticker ut här.
Mm.
Dels så är det ju det här att det går åt fruktansvärt stora mängder brännvin.
Ja.
Och det finns en rapport där det är lite syrligt uttryckt att det är troligt att inte allt brännvin har hällts ut.
Nej, just det. Nej,
utan det har nog skvalpat in på sina håll.
Det är troligt att absolut inget brännvin har hällts ut, skulle jag vilja säga.
Det andra är att de här soldaterna då som skickas ut för att ta hand om huliganerna eller upprorsmakarna, upptågsmakarna eller vad vi ska kalla dem. När de upptäcker att det finns brännvin så
börjar det rycka lite i törstarmen.
Och det kan vara så, om jag tolkar det här rätt, att man inledningsvis tyckte att det kunde vara ett bra sätt att komma på speaking terms med de här bråkstakarna, att man ändå drack en skål med dem för att visa att man kan bli goda vänner.
Ja, det var naturligtvis inte för att man var törstig själv.
Självfallet inte. Och det här ledde ju då till att man så småningom förbrödades allt mer i de här skålarna. Och på morgonen då, efter det här upploppet, så hittade befälhavarna, de egna soldaterna, sovande i de här vaktkurerna. Sovande över sina egna bajonetter i princip. Och samtidigt var det rejäla slagsmål, och det som man inte får glömma är att det här är alltså 1799. Mm. Det finns ingen vettig gatubelysning i Göteborg.
Nej, just det.
Så att man ser inte vad som sker.
Nej.
Och den detalj som jag tyckte var roligast när jag satt för många år sedan och de här två dagarna på Stadsbiblioteket och läste rapporterna, det var att polisen alltså kastade sig in i slagsmålsbråten, kan man säga, och försökte liksom gripa vad de fick tag i.
Ja.
Och vid ett tillfälle så får de i mörkret tag på en huligan, men han slinker liksom ur deras grepp. Men innan han slinker ur så lyckas en rådig konstapel skruva av den här huliganen ett träben. Så att det är alltså en huligan med träben som är ute. Det känns underbart förenligt med alltså Göteborgs image som piratstad här. Men något annat har man ju inte att gå på. Liksom. Det är mörkt. Det är fullständigt bäckmörkt. Och sen då när man några dagar senare börjar försöka att hitta de här bovarna, så hittar man mycket riktigt en man som saknade träben.
Ja.
Och då ligger han ju illa till.
Ja, det gör han.
Och den här detaljen med träbenet, det tycker jag är den allra, allra finaste. Och det, bland annat därför att det finns ju ett drag av Askungens saga. Är det inte så?
De går runt där, upp på masthugget och går runt och letar efter någon som passar med det här träbenet.
Just det, som man får skruva på. Och
jag menar, hade det varit idag hade man ju bara kunnat gå runt och fråga folk vilka som var sugna på pizza, så hade man vetat vilka som hade druckit dagen innan och på så vis kunnat lösa det hela. Men det gick inte på den tiden. Det är ett riktigt toppen slagsmål. Men jag gillar ju träbensdetaljen. Mm. Jag vill att alla slagsmål ska få vara med.
Ja, du vill att alla slagsmål ska få vara med.
Alla som har något kul.
Det gnisslar ju lite i kanterna. Det här upploppet från 1799, det är också väldigt länge sedan. Och det gör ju att det känns mindre friktionsfyllt för oss att utan ja, vidare anamma det.
Precis, om man pratar om det i public service behöver man inte säga nu är inte mannen med träbenet här och kan försvara sig.
Precis, han har icke träbenet påskruvat längre. Så att 1799 så är det lätt för oss att fryntligt betrakta det som ett roligt slagsmål. Mm. Och skulle vi prata om Göteborgskravallerna i Göteborg 2001 så är vi...
Så är det inget träben i världen som kan göra det lite då, buskis.
Då är vi verkligen på minerad mark. Mm. Men hur är det nu? Vi har då just lämnat 1700-talet. 1799 i november var det här Björnbergska upploppet. Jag har några fler exempel, men jag vet också att du hade väl några fynd som du hade gjort här inne.
Ja, absolut. Och det är ju mer kring 1900-tal då. Mm. Mm. Och det blir väl det här med politiska saker. Alltså det jag kan sakna lite med ett slagsmål på 1700-talet eller på 1600-talet är ju, jag menar Christian, du vet ju det här med träbenet. Men för att det skulle vara ett riktigt bra slagsmål i min värld, då skulle det liksom finnas en staty av träbenet någonstans. Det skulle finnas en plats vi skulle kunna gå till. Så att det verkligen är en del av typ det göteborgska medvetandet på något sätt. Där jag skulle säga till exempel vad som kallas slaget om Masthugget 1934, som egentligen är att det är nazister som demonstrerar genom Masthugget och så är det människor som bor i Masthugget som stoppar dem. Det här hände ju på flera ställen i Sverige, så det var väl inte så unikt så. Men att det liksom har gjorts en film om det och att i den filmen är både Lasse Brandeby och Kent Andersson med. Båda spelar naturligtvis väldigt rediga arbetare mot nazisterna. Det gör ja, att jag tycker att det blir ett mer göteborgskt bråk.
Ja, det är klart. Har vi både Kent Andersson och vem sa du med?
Lasse Brandeby.
Ja, det är ju... Då är
och
det
inte
ju
bara en... Lasse Brandeby, utan Lasse Brandeby som står och skriker din jävla fascist med din löjliga jävla rock. Liksom. Men du får hela den grejen och det är på Masthugget och den är baserad på, det är väl Vaj Växelman som har regisserat den. Den ligger uppe. Man kan se den. Man måste inte. Men den bygger på Erik Alexanderssons självbiografier om Masthugget. Och så här, det är någonting med det där jag känner så här att mitt göteborgska hjärta blir alldeles varmt.
Och Erik Alexandersson jobbade på Göteborgsposten, meddelas också här, med, ser man på.
Bara en sån sak.
Men det här, du får berätta lite mer för mig om de här... slagsmål 1934 då. Det var så sammanstötningar då,
ja,
mellan nazister och rediga göteborgska masthuggsbor.
Precis. Ja. Och exakt hur det gick mer än att de stoppade nazisternas marsch, det vet jag inte. Enligt Erik Alexandersson så sjöng de en egen variant av Internationalen medan detta hände, som är då vi vill tåga framför nya tider, vi vill kämpa för vår rätt, slut upp i ledet du som lider för ett bättre Masthugget.
Åh, ett göteborgskt rim här.
Jag vet inte det om det är sant, Christian. Men det står så. Och det jag har med tagit vara på de kulturella, men jag har inte tagit fram hur många människor det var som var inblandade eller någonting sånt. Men det har jag däremot gjort i ett senare slagsmål. Fredag den 14 maj 1954, Blåvitt spelar mot Gais. Mm. Det blir 1-1 på Gamla Ullevi. Det blir oroligheter på stan. Och framförallt så kanske det är så att media förstora de här oroligheterna, bland annat på Liseberg, och skriver om upploppsscener och folk som slås medvetslösa och spruckna ögonbryn och sådär, va? För att polisen och Lisebergs ledning, de säger så här, nej men så riktigt illa var det inte. Det var helt klart så att alla skyllde på alkoholen som konsumerades i samband med fotbollsmatcherna. Men det är inte det som är det stora bråket där på fredagen, utan på lördagen då har liksom alla göteborgare som är lite sugna på att slåss kanske tagit sig till Liseberg för att bara känna lite på stämningen. Det var visst ganska mycket som hände där igår. Så då finns det siffror på att det var 5000 ungdomar som slogs i samband med att en ungdom blev gripen av en väktare. Det hette det inte på den tiden, men en vakt för fylleri. 13 män i åldern 17-30 år grips. Och Och man skyller naturligtvis inte på alkoholen den här gången utan på dagens ungdom. De är hållningslösa och genom det sociala daltandet med ungdomen som nu systematiskt bedrivet har de fått inställningen att de själva äger rätt att bestämma hur de bör uppträda, skriver poliskammaren. Men GT, de är snabba och de säger så här: om resonemanget ska hålla så vill det nog till bevis att busaktigheten var mindre i tider då det inte daltades. Man har nog för sig att det kunde bli en del pöbeluppträdanden på den tiden också. Och det som är intressant med det tycker jag är att man, inte minst i samband med fotbollsmatcher ju, ofta pratar om att det skulle vara så särskilt våldsamt just idag. När vi vet att när vi backar bandet några steg, då var det ganska bråkigt kring fotbollsplanerna då med, inte minst på 70-talet men även som här 50-talet och om man går ännu längre tillbaka också.
Nu nämnde du ju att GT redan 1954 hade antytt att det var värre förr. Jag har letat efter några exempel. Det finns dels ett exempel i augusti 1916, så var det väldigt bråkigt efter en match mellan något så egendomligt som å ena sidan ÖIS och å andra sidan ett slags amerikanskt landslag.
Jaha.
Så att man kan säga att ÖIS spelade mot USA:s landslag.
Det som
är fantastiskt när man läser de här matchreferaten och vad som inträffade, nu prasslar jag lite igen med gamla papper här, hoppas att det inte blir för stökigt i radio, det är ju så att amerikanerna vinner den här matchen med 2-1.
Vilka jävla svin.
Ja, det är ju så. Du reagerar precis som alla göteborgare, inklusive, om jag förstår det rätt, i stort sett poliser och även journalister. När man läser till exempel rapporteringen i Göteborgs-Posten där man berättar att amerikanerna vann med 2-1, så framställs det här som i stort sett ett övergrepp från amerikanernas sida.
Jag läser
här, det står att Örgryte borde ha vunnit matchen. Därom behöver man ej disputera. Men det är inte så gott för forwards att åstadkomma något resultat. Nej. När man har 6 hastighetslöpare framför sig och nästan lika många på jakt efter sig. Anfallskedjan fick aldrig det rätta lugnet över sitt spel.
Nej.
Skriver GP. Det vill säga, amerikanerna var ofina nog,
ja, det var verkligen
att avbryta de fina svenska anfallen. Nu kan man ju som nutida fotbollsåskådare kanske möjligen tänka sig att inte det är hela vitsen med fotboll att man lite ofint ska försöka avbryta motståndarens fina anfall.
Jag tror att hela vitsen med fotboll är att man ska ha någonting att titta på där ens förmåga att vara kritiskt tänkande suddas ut. När man är 100% med det ena eller andra.
Så att om inte svenskarna, om inte amerikanerna så ofint hade förstört de svenska anfallen,
då hade vi vunnit.
Om inte svenskarna hade haft sån väldig otur med stolpen och om inte den amerikanske målvakten Tintel, eller målmannen som han kallas i GP 1916, och om inte han hade haft en tur som gränsade till det brottsliga, så hade naturligtvis svenskarna vunnit en välförtjänt seger. Efter matchen så hängde smockan i luften och de amerikanska spelarna fick räddas in i bilar och de har föga sympati att vänta från pressens representanter i Göteborg. 1913, alltså 3 år innan det här inträffade med amerikanerna, då var det ett fantastiskt fotbollsupplopp i Göteborg. Och det tycker jag är ett trevligaste exemplet. Om man nu är förtjust i detaljer som huliganer med träben och sånt där från 1799, så tycker jag att det är så fint. Nu ska jag bara ta fram rätt datum här.
Detta som hände på den här fotbollsplanen som ligger nedanför Salgränska där?
Nej, det som inträffade 1913 inträffade på Valhalla.
Okej.
Och det är en...
Där har ju också det varit något hockeyslagsmål på liknande sätt någon gång på 50-talet, va? Det var ett gäng kanadensare som kom och också fick stryk på isen, har jag för mig.
Ja, det här var alltså då icke på isen, utan det här är den 23 juli 1913 och Gamla Ullevi är inte byggt ännu, så man spelar matcherna på den här anläggningen Valhalla. Och det är ÖIS och Blåvitt som möts och det blir fullständigt kaos. Bland annat därför att det blir en straff i slutminuterna som Blåvitt har fått, men Blåvitt får inte skjuta straffen därför att domaren tycker att spelarna har såsat för mycket med att lägga straffen. De har dröjt för länge, så därför så blir det ingen straff.
Det var inte en konflikträdd domare.
Det var inte en konflikträdd domare. Möjligen så hade han kanske agerat annorlunda om han hade vetat vad som sen inträffade. Det blev alltså fullständigt kaos. Någon typ av upplopp spreds utanför Valhalla, utanför fotbollsanläggningen, och det tog polisen flera timmar att få lugn. Det var kaos på Skånegatan och det blir en rättegång efteråt, och i den här rättegången så döms 4 personer, och det är nu den fullständigt oemotståndliga detaljen poppar upp i skildringen. Det är nämligen så att 4 personer döms, alla dessa 4 är fotbollsspelare. Och det här skulle jag vilja säga, det här är ett rejält slagsmål. Det här är inga, det här är inte några pimpinetta fotbollsspelare som behöver någon sorts massage eller isbad små stretchingövningar efteråt. De ger sig in i de här slagsmålen till den grad att det bara är spelare som döms efteråt.
Ja. Det är supertjusigt.
Så att det här är väl ändå då, det här måste vi väl säga är ett,
det är toppen
ett
slagsmål.
Schysst slagsmål, va?
Det finns ju mycket runt fotbollen när det kommer till slagsmålsdefinitionen. Det finns det helt klart. De lever ju upp till alla rekvisiten. Ja, vad fint.
Det får,
hur många var det som var inblandade i själva liksom slagsmålet, vet man det?
Om jag tolkar detta rätt så är det ju minst ett par hundra personer.
Ja, det är
det,
härligt.
Det verkar det vara.
Ja. Men vad roligt, för att nu är inte det våran uppgift, men det kan vi ju göra. Ja, runt Korsvägen.
Ja.
Många bråk. Många bråk. Vi var inne på Liseberg förut. Det här var ju vid Valhalla. Det finns rapporterat att det var 3000 ungdomar som deltog i ett upplopp vid Svenska mässan 1965, för de släppte biljetter till en Rolling Stones-konsert. Sen så har vi såklart EU-kravallerna också när det var möte där. Och vi har Världsbankmötet 1971 som ledde till en lite märklig rättsprocess, men som började då med äggkastning mot delegater. Och 20 demonstranter anmälde polisen för övervåld. Polisen svarade med att anmäla demonstranterna för mened. För de hade ju naturligtvis ändrat sig och de hade ju naturligtvis inte använt något övervåld. Jag tror inte någon blev dömd där. Men det är ju spännande att det verkar vara en liten hubb för fighter, Korsvägen.
Korsvägen, och sen var det ju naturligtvis de här bråken i samband med bokmässan 2017.
Ja, just det. Inte så mycket evenemangstråket som ett slagsmålstråk, minsann.
Du vet väl vilken vits man brukar berätta om Korsvägen?
Nej.
Man brukar säga att vid Korsvägen så är trafiken så fruktansvärd att varje dag så är det en gubbe som blir skadad i trafiken.
Mm.
Och då säger Osborn när han hör det. Va? Varje dag? Stackars jävel. Ja, det har vi kanske inte med slagsmål att göra, men eftersom du råkar ha börjat samarbeta med en vitsredaktör så är det sånt. Du får leva med det, Ina.
Det är helt okej, det är inga konstigheter alls.
Nu har vi ändå betat oss ganska långt fram i tiden här.
Ja.
Du hade ett matigt exempel från 1954 och vi har vårt tidigaste exempel från 1612.
Men sen så tror jag kanske att något av de mest... något av de riktigt stora göteborgska slagsmålen som vi kanske inte får missa, det är ockupationen av Hagahuset 1972. Nu vet jag att du tycker att det är lite obehagligt modern som tar upp det här exemplet naturligtvis. Men det som är spektakulärt här är ju att det är ett gäng, ja, det är ju en ockupationsvåg som går över Sverige. Det ockuperas lite överallt. Människor ockuperar Hagahuset. Polisen bryter sig in, samtidigt så har man liksom en slags vaktstyrka bland ockupanterna, 200 pers i Haga som är redo att gå in om det skulle behövas, och sen har man också en massa raggare och knuttar, MC-buren ungdom blandat med någon slags nazistiska organisationer, så att du har ett trefronts eller kanske till och med fyrfronts konflikt som pågår i flera dagar.
Och vilka, då är frågan då, om vi nu ska försöka bena upp de här konfliktlinjerna, så har vi å ena sidan ockupanter ja. Som har som någon slags reservstyrka då en grupp i Haga
ja.
Som kan rycka in om polisen vill röja byggnaden.
Precis.
Men vilken funktion hade nynazisterna i den här blandningen?
Det fanns ju lite, vad ska man säga, en slags korsbefruktning på vissa sätt på 70-talet mellan när det gällde att avbryta vänsterdemonstrationer, så fanns det raggare som var intresserade av det, och sen fanns det också ett gammalt nazistparti hade också intresse för det, så att de var ju inte nödvändigtvis där ihop, men de tyckte ju båda två att de här afghanpälsarna skulle få på pälsen, så att säga. Så att där fanns det ju liksom delade intressen i att man inte ville ha en massa hippies som sprang runt på stan och betedde sig. Och sen polisen ville ju bara utrymma för att det var en olaglig ockupation.
Okej, okay, så att du har å ena sidan raggare och å andra sidan nynazister som i princip inte är överens om någonting annat än att de ogillar de som du kallade för afghanpälsarna. De här, så att säga, progressiva husockupanterna. Och de progressiva husockupanterna, de har väl en, de har då en lite vag vänsterprofil,
ja,
skulle jag
väldigt
kunna föreställa mig.
Jag tror kanske till och med en väldigt solklar stalinistisk
en solklar stalinistisk
profil. Skulle kunna vara. Jag minns inte exakt om det var ärrarna eller vilka det var.
Ja, okej. Okay. Då har vi totalitära ideologier i ryggen på i princip alla då som verkar vara där. Men de har då, de här ockupanterna har då sympatisörer i Haga som i sin tur då drabbar samband då med
knuttarna, raggarna.
Alltså raggarna
och precis.
Det här känns som en väldigt komplicerad kaka.
Ja, men det är en komplicerad kaka, men det pågår i flera dagar.
Och sen polisen på detta.
Och så polisen på detta. Det pågår i flera dagar och brandbomber, yxor, släggor och spett används. Så att det är en hel flora av olika typer utav tillhyggen. Och i och med att det är så många människor inblandade och det är lite komplext, det har ju väldigt starka politiska undertoner förvisso. Men det är ändå ett spektakulärt slagsmål värt att nämna, tycker jag, i sammanhanget. Alltså den tycker jag får vara med. Sen är det ju mycket ockupationer här emot. Det blir ju inga större våldsdåd vid en väldigt stor och väldigt lyckad ockupation av Kungstorget 1976, när det inte blev en parkeringsplats där som var planerat, till exempel. Värt att nämna var att det var väldigt mycket lågstadiebarn på plats som gick dit med sin skolfröken för att skriva på protestlister. Kul att tänka sig idag. Väldigt sällan händer sånt. Nej, så att det finns ju, alltså det finns ju hur mycket som helst, som sagt. Vi har ju knappt gått in på Göteborgskravallerna och i min research måste jag också bara lyfta det här att jag, när jag höll på att leta i mediearkivet, hittade en artikel av dig, Christian Wedel, skriven 1994 när du var på rave. Som jag läste med väldigt stor behållning i hopp om att det skulle urarta till något slags slagsmål, men det gjorde det inte. Det var ett väldigt fredligt rave du var på 1994, och då blev jag lite nyfiken på hur gammal var du då?
Jag är född 1971, så jag var 23 år gammal
23
när jag skrev
år gammal.
Detta rave-reportage. Och nej, det var inte några slagsmål där, men däremot så kan jag väl med fast i hand misstänka att jag blev lite lurad av en del arrangörer eftersom de framhöll en ganska rosenskimrande bild av drogfrihet som jag sen efteråt inte är alldeles övertygad om stämde. Men det är ju en helt annan kaka får vi säga. Ett helt annat radioprogram.
Det får vi säga. Sen så vill jag också bara nämna årsmötet för Saltholmens kallbadsförening 2013. När det blev en kamp om mikrofonen för den nya gemensamhetsdelen skulle debatteras då, om nu huruvida det skulle bli en gemensamhetsdel eller inte. Fyra poliser och två vaktbolag tillkallades. Det är mysigt på något sätt.
Ja, det är roligt. Då undrar man också, var de nakna när de slogs? Eller hur
mycket
omständigheter inträffade detta?
Det tror jag inte.
Nu när vi ändå då har hittat, tycker jag, en nästan oroande mängd av magnifika göteborgska slagsmål, så är det ju ändå så att försöka avrunda detta. Det som ändå gör att slagsmålet på något vis vinner insteg i det allmänna medvetandet eller blir en del av vårt gemensamma minne, det är ju vad vi säger om de här slagsmålen, hur vi pratar om dem, hur vi minns dem. Och det här är egentligen, det här är ju ditt bord egentligen.
Ja, men precis. För att jag, när vi började prata om göteborgska slagsmål, då såg jag ju direkt framför mig mitt liksom ideala slagsmål. Och mitt ideala slagsmål, ett sånt slagsmål jag hade velat hitta, det hade ju varit det som beskrivs i Olle Adolfssons sång Balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken.
Och det är ju Stockholm.
Det är Stockholm. Dessutom så menar jag bara att man ska lyssna till näst sista versen. För sen är ju hela twisten på låten att det blir inget slagsmål. Men uppbyggnad, den är så fin liksom. Det är grabbarna från Eken och det är grabbarna från Östermalm som är sura för att de alltid får gå längst, och de kommer från Kungsholmen och är arga för att de aldrig får vara med, och de har kepsarna på sne och de har knogjärn och påkar, och nu jävlar ska vi ses från alla stadsdelar vid Tegelbacken. Sen som sagt så var ju Olle Adolfsson rolig, så att näst sista versen handlar om att de stod och väste på varandra lite grann från varsin gränd i några timmar, sen gick de hem, och den allra sista versen handlar om hur stockholmarna än idag pratar om detta fantastiska slagsmål som hände i januari månad år 1903, och oj 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 vad de slogs, idag slogs de.
Det vill säga, det du vill ha sagt här är att det viktiga är inte vad som egentligen hände i den här slagsmålen, utan det viktigaste är hur de här slagsmålen efteråt skildras.
Precis, och då har jag liksom försökt hitta någon låt som skulle kunna vara för ett göteborgskt slagsmål. Mattias Alkberg har skrivit en låt som heter Haschkollektivet, och den handlar om EU-kravallerna, men den handlar mer om vänsterns övervåld och sådär.
Och det här är alltså 2001 då? Ja, det är 2001. 2001,
ja. Den låten är dessutom inte särskilt känd, så att den får, nej, den funkar inte riktigt på det sättet. De här Göteborgsprocessen som hände efter Världsbanksmötet 1971 blev ju naturligtvis en låt med Röda ropet som heter Sång om 14 maj. Och eftersom att vi pratade om en proggrupp från Göteborg, så behöver man inte vara fundersam kring, handlar det verkligen om den händelsen? För det deklareras väldigt tydligt i början att den här låten, den handlar om den 14 maj och Världsbanksmötet och de påföljande rättsprocesserna. Och så börjar de spela.
Och om man vet att det är en... ett göteborgskt band och det är 1970-tal och det är progressivt, så behöver man inte heller fundera över vilken politisk tendens som det finns
i den här
låten.
Det är nog inspelat på Marx Engelshuset.
Du säger det?
Ja, det tror jag. Sen så, ja, det var väl egentligen ingenting. Jag letade runt lite bland Sonja Hedenbratt. Jag tänkte det kanske kan finnas någonting där, men nej. Det nämns förvisso en gammal grek som gillar att slåss i rundturen i Göteborg från hennes skiva från 1992, Ditt och datt med Hedenbratt. Nej, det räcker inte riktigt. Men Carl Gerhard har ju skrivit några väldigt fina göteborgslåtar. Bland annat I de ökända kvarteren i det ruskiga Marseille. Det är ju en väldigt fin låt tycker jag. Där han säger att Göteborg är precis som de ökända kvarteren i det ruskiga Marseille, och det seglar överallt. Och i tredje versen där, så för övrigt dyker det även i den låten upp en ohederlig grek någonstans. Men det struntar vi. Men i tredje versen där så skriver han, sjunger han, på Vaxhåll serveras sen det glada liv som alltid slutar med att det dras kniv. Det är ju mer bara att de slogs på Vaxhall. Det är inget specifikt bråk egentligen.
Ja, sjunger han Vaxhall? Det är intressant att höra uttalet där. Jag har stött på det här ordet Vaxhall eller Vaxhall eller hur man uttalar det. Och det var ju ett nöjesetablissemang på någon av långgatorna.
Långgatan.
Som har funnits i flera varianter tror jag under
ett par år. Ja, och väldigt förvirrande nog så låg då Vaxhall på ena sidan gatan och Vaxhall med W på andra sidan gatan. Ah. Under en kort period överlappande, men jag tror att det är Vaxhall han sjunger om är det som var aktivt när låten kom. Som sen blev en jazzklubb där bland annat Dizzy Gillespie, Teddy Wilson, Quincy Jones, stora delar av Duke Ellingtons orkester har spelat, och Ingmar Johansson har sjungit. Men det är bara en vers. Och det är ju inte ett riktigt bråk. Så att jag får kanske ändå säga att vi kommer tillbaka till brödupproret. För där finns ju dessutom skriven av Kent Andersson en sång som heter Balladen om brödupproret, insjungen av Maria Hörnelius.
Ser man på.
Dessutom så nämns brödupproret i en låt som var med i Tältprojektet. Kommer inte ihåg vad den heter nu. Men jag vet att de sjunger Vi vill ha bröd. vi vill ha potatis, med väldigt allvarlig min. Vilket min dotter tyckte var väldigt roligt när hon hörde när hon var liten. Så att,
Det finns ju något, det är ju egentligen det som ibland gör att att proggen inte alltid har åldrats så väl. Det är ju just det här gravallvaret som gör att man ibland har svårt att hålla sig för skratt.
Ja. Så med tanke på besjungenhet så skulle jag säga...
Det var en ny uppen och grosa här igen. Besjungenhet, ja, absolut.
Enligt besjungenhetsrekvisitet så skulle jag ändå återigen komma tillbaka till brödupproret som ett, i alla fall, kanske inte det största, men ett väldigt, väldigt spektakulärt göteborgskt slagsmål.
Mm. Och då har vi den här visan.
Ja, då har vi den. Då har vi den.
Med Maria Hörnelius, ja, med text av Kent Andersson. Och som en extra bonus så måste vi väl ändå framhålla att det är svårt att hitta något mer göteborgskt än Maria Hörnelius och Kent Andersson.
Jag tycker det.
Men då lyssnar vi på den och känner att vi på något vis har rätt ut att det optimala slagsmålet, när alla faktorer har på något vis lagts samman, det ska ändå vara då, menar du, det här brödupproret.
Så tillvida att ingen väldigt snabbt nu skriver en sång om det här träbenet 1799. För då skulle jag säga att det vinner.
Eller de 5000 lite lätt vimsiga huliganer som slogs en dag för sent 1954.
Ja,
är det så att vi välkomnar läs- och lyssnarkretsen att gestalta sina favoritslagsmål i visform och skicka in dessa, så ska vi kanske återkomma till dem i den här podden.
Absolut gör vi det.
Det låter toppen, Ina. Tack så mycket.
Tack, ha det fint. Hej. Det finns inget mörker, min dotter.
Mörker är stulet ljus. Du har lyssnat på Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd från Göteborgsposten med Christian Wedel och Ina Lundström. I lagren fanns mat åt våra små, potatis, fläsk och mjöl och gryn. Vart skulle det då gå? Det skulle gå till Tyskland, fast vi här hemma svalt. Det hade Sveriges drottning så visligen befallt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.